Alldeles strax börjar Hjältarna. En hyllningspodd till människor som visar mod och medmänsklighet i situationer när livet ställs på sin spets. Här lyfter vi goda exempel och podden är perfekt för dig som gillar att lyssna på starka berättelser från verkligheten. Simon ser en medvetslös man flyta i vattnet i Fyrisån, mitt i centrala Uppsala. Trots att det är november och att vattnet är iskallt kastar han sig i för att rädda mannen.
Så minns jag att jag kom fram till honom och först då så var jag så här, vad är planen? Liksom, vad ska jag göra? Man kanske hade en tanke när jag hoppade i att ja, men det borde inte vara så svårt att liksom bara ta upp honom. Men när jag kollar upp nu då ser det ut som att det är i alla fall 2 meter upp till liksom markplan eller vad man ska säga.
Det finns sällan en uttänkt plan för den som ingriper i akuta lägen. Siktet är istället inställt på målet, att rädda liv. När Simon ser mannen flyta i vattnet bryter han sig loss från skaran av åskådare som har samlats och agerar. Jag heter Jenny Burman och du lyssnar på Hjältarna, podden där du får träffa människor som ingriper med civilkurage. Osjälviska handlingar, ibland förknippat med fara för den som ingriper. Du som lyssnar är varmt välkommen. Nu ska du få lyssna på Simons berättelse. Det är fredag förmiddag och jag är hemma i lägenheten. Det ringer på dörren och utanför står Simon. Han är lång, blond och med ett stort leende så säger han hej och kliver in i hallen. Jag tänker att han är en person med en utstrålning som gör de allra flesta trygga och bekväma. Simon är mitt uppe i livet. Han har precis pluggat klart till fysioterapeut. Han har fått sitt första jobb. Och störst av allt, han har precis blivit pappa. Vi slår oss ner vid köksbordet och börjar prata om saker som formar ens liv. Han berättar om en trygg uppväxt som ändå kantats av stora trauman.
Nej, men jag är uppväxt i centrala Uppsala och hade till en början att vi var 5 stycken i familjen. 2 syskon som var tvillingar och sen så mamma och min pappa. Och sen när jag var 10 så dog min ena syster. Hon var 13 och hon dog i hjärtproblem så väldigt snabbt och hastigt. Och sen var vi 4 kvar som levde tillsammans i 10 år till. Och sen gick min mamma bort. Så vi gick från att vara 5 stycken i Uppsala till att vara 3. Så det är väl så jag uppväxt rent familjärt. Men vi har varit jättetajta allihopa. Vi som är kvar på jorden är jättetajta fortfarande. Umgås så mycket vi kan.
Simon var 21 år när hans mamma drabbades av en hjärtinfarkt i sömnen. Och trots att han försökte få igång hennes hjärtslag var det redan för sent. Simon arbetade vid tillfället på Filmstaden i Uppsala. Och som ett sätt att komma tillbaka till en någorlunda normal tillvaro så återvände han ganska snart till jobbet. Det är november och det har knappt gått ett år från att hans mamma gick bort. När det är dags för nästa livräddningsinsats.
Och det var lite speciellt just den här dagen för att när man jobbar på en biograf så jobbar man ju oftast kväll. Det är ju som uppetid från liksom någon gång 1-2 och sen så stänger man vid 10. Sådär. Men just den här dagen så hade jag varit på ett möte. Jag var med i ledningsgruppen som det kallades för. Så just den här dagen så var jag liksom klar för dagen redan vid, om det var kanske 1 eller 2 eller något sånt där. Vilket mitt på dagen och det var ljust ute, vilket också är ovanligt oftast när vi lämnar biografen brukar vara ganska mörkt och sådär.
Filmstaden ligger mitt i centrala Uppsala. Bara ett stenkast från Fyrisån som flyter genom stan. Och direkt när han kommer ut från biografen så ser han att det är något som händer borta vid ån.
Det är ju som staket som, liksom, som ska avskärma från folk från ån. Liksom. Och där stod det, på båda sidor av ån så stod det människor som pekade ner mot ån. Och liksom man hörde lite höjda röster och sådär. Men jag kunde inte se någonting för jag kunde inte riktigt se ner till vattnet. Så jag såg bara att det var någonting som hände, det var ganska tydligt. När jag kom dit så kan jag tänka mig att det var ungefär 10-15 människor som var där.
Han bestämmer sig för att korsa vägen och gå dit och kolla vad som händer. I det här stället är ån ganska smal och vattnet som oftast är strömt är just den här dagen förhållandevis lugnt.
Och då såg jag ju på direkten då att det ligger en man mitt i Fyrisån, kan man väl säga, liksom mitt mellan mitt i ån. För det här var ju i november, så det var ju kallt ute. Och han hade ju på sig en stor täckjacka, som en dunjacka liksom. Så den blev ju lite som en flytväst, tror jag. Den var ganska liksom utmärkande så. Så det var egentligen den man såg tydligast. Jag tror den var, jag får höra att den kanske var gul, den här jackan också, så det var lite skrikande färg så. Egentligen var det, men han låg ju på mage då, så att man såg ju inget ansikte eller så. Jag minns att jag först tänkte så här, är det här en människa? Eller liksom, det kunde man ju se egentligen från första början. Men jag hade någon sån här, jag kommer ihåg det efterhand, jag tänkte så här, är det här en människa eller är det typ en skyltdocka som någon har kastat i? Liksom, det var ju så surrealistiskt att se en sån här syn. Sen minns jag frågade, jag gick fram, det stod en tjej, stod bredvid mig, var nog några år äldre än mig kanske. Så frågade jag liksom bara, är det en människa som ligger där i? Han låg helt rakt lång och det var lite, jag tror det var lite därför mina tankar gick att det här kanske är en skyltdocka eller någonting. Det kändes liksom mer rimligt i min värld när man kommer ut så där att någon har kastat i en skyltdocka, tycker att det är kul. Alltså jag vet inte, det är mitt i stan så det finns ju massa klädaffärer med sådana saker. Jag tänkte så här, ja, men det kanske bara är det liksom. Speciellt när det låg, för det var som han låg helt rakt lång, man såg ju hela han liksom.
Simon får bekräftat att det är ingen skyltdocka utan att det faktiskt är en människa. Och trots att en hel del människor nu samlats runt ån, är det ännu ingen som har klivit fram för att agera.
Andra människor som jag, när jag kom dit, var ju väldigt upprörda. Alltså man kände ju att det var liksom stressat och det var, och det är en person som ligger där, oj, har vi ringt, har någon ringt 112 och sådär liksom. Så på min sida kanske det var 3-4 stycken och på andra så var det några fler. Och alla började ropa liksom, åh gud, vi måste göra något.
Simon reagerar snabbt och instinktivt. Han får av sig skor, jacka, telefon och klockan och klättrar över det lilla staketet som sitter vid kanten ner mot vattnet. Det är cirka 1,5 meter ner till vattnet från trottoarkanten. Och Simon gör sig beredd att hoppa.
Så att jag tänkte väl mest att jag hade ju ingen aning om hur djupt vattnet var. Alltså jag vet inte om jag bottnar jag eller liksom kommer jag slå i någonting när jag hoppar nu. Eller jag hoppade bara rakt ut och jag kom ju ner. Jag nuddade inte botten. Och då hoppade jag ändå rakt lång liksom. Så att det var ganska djupt. Och jag började simma mot honom då. Men jag kände det, alltså när jag hoppade i det, allt blev så stort. Alltså det var mycket längre till honom än vad jag tänkte mig och sådär liksom. Jag hoppade i och jag känner ju, det är ju inte jätteströmt, men ändå lite att jag fick simma lite motströms för att komma fram till honom och sådär.
Hur kändes vattnet, jag måste fråga?
Det var inte så att jag liksom bara, oj gud vad det är kallt. Men jag kan ju ändå minnas i efterhand att det var lite is på liksom högst upp, alltså det var inte så att det var något is, men det var lite så isfläckar här och där på vattnet liksom. Det var ju ändå i november, det var ju minusgrader ute, men det är häftigt att kroppen fungerar så, med uppenbarligen jättemycket adrenalin som pumpar i kroppen när man gör något sånt här.
På instinkt, men utan någon direkt plan, förutom att rädda mannen, har han kastat sig i vattnet.
Så minns jag att jag kom fram till honom och först då så var jag så här, vad är planen liksom, vad ska jag göra? Man kanske hade en tanke när jag hoppade i att, ja men det borde inte vara så svårt att liksom bara ta upp honom, men när jag kollar upp nu, då ser det ut som att det är i alla fall 2 meter upp till liksom markplan, eller vad man ska säga. Jag hoppade i för att liksom rädda honom och få upp honom, men vad planen var, det hade jag ju ingen aning om.
Men tiden är knapp om mannen ska kunna räddas. Den som andats in mycket vatten drabbas till slut av hjärtstopp. Och när hjärtat inte kan syresätta kroppen längre, då visar statistiken sorgligt nog att risken är stor att drabbas av bestående hjärnskador redan efter 3-4 minuter.
Han låg ju på mage då, så hans ansikte var ju neråt. Och min tanke var att men han måste ju, om han lever så måste han ju komma upp ovanför vattenytan så han kan andas liksom. Så att jag tänkte att jag måste vända på honom så att hans ansikte kommer upp liksom ovanför vattenytan. Och det är väl en sån där bild som jag liksom, för det första så minns jag hur jag var väldigt rädd för vad kommer jag mötas av nu. Jag hade ju ingen aning om hur han hamnade där. Alltså vad hade han hoppat i nyligen, eller har han legat liksom på botten ett tag och nu flyttat upp? Alltså man har ju ingen aning om vad som väntar så liksom när man väl ska.
Har du tänkt de sakerna?
Ja. Jag hann nog tänka liksom, gud, vad är det jag kommer få se nu när jag vänder på honom? Hur kommer hans ansikte se ut? Sen alltså det var ju fruktansvärt. Jag kommer aldrig glömma hur han såg ut. Men han var ju helt lila liksom i ansiktet. Han hade ju inte alls en naturlig ansiktsfärg. Och jag har ju aldrig sett någon som ser ut på det sättet i ansiktet. Jag tror aldrig jag skulle känna igen den personen idag om jag gick förbi han, för att hans ansikte var så himla lila och liksom totalt nedkylt så.
Mannens ögon är stängda och Simon ser inga livstecken. Det är en svår situation. Det är djupt och vattnet är kallt och strömt.
Jag tror att när jag låg där och när jag liksom såg honom så, då tänkte jag nog någonstans att jag tror inte han lever. Det var så svårt att kunna tänka sig det när man såg hans ansikte. Sen var det ju inte så att jag hade möjlighet. Alltså, om man tänker att vi låg nästan mitt i Fyrisån, mitt emellan de två sidorna av ån. Det var omöjligt att liksom börja fokusera på någon slags åter, liksom försöka återuppliva honom eller så, och liksom kolla puls gjorde jag inte, det var inget sånt, utan det enda fokuset jag hade var att försöka få bort honom därifrån liksom. Och
på kanterna runt ån samlas allt fler åskådare.
Det blir ju så. Alltså, jag kom ju dit för att jag såg att folk pekar och ropar lite grann, men då var det bara 10, 15, jag vet inte, personer där. Om man tänker att jag hoppade i, då händer ju ännu en sak som folk ser. Och så kommer folk dit. Och sen till slut så är det ju hur många som helst som kommer dit för att de ser att det är folk där.
Märkte du att det var människor där när du låg i vattnet?
Ja, jag minns något tillfälle liksom när jag kollade upp. Alltså, för jag kollade mig väl omkring, vad ska jag göra? Liksom, vart ska jag ta honom? Hur ska det här lösa sig? Och jag minns någon gång att jag konstaterade liksom att oj, nu är jag verkligen observerad här liksom. Nu är det folk överallt. Och så är det där perspektivet också, att jag kollar ju upp liksom. Det är ju typ 1,5 meter upp liksom. Så det blir också någonstans att jag känner mig så himla långt ner, och alla står och kollar neråt på där jag är i vattnet, och jag känner mig väldigt liten liksom. Jag kan minnas att någon kvinna ropade typ: lever han, lever han, lever han.
Simon befinner sig i en utsatt situation. Han är helt ensam med en livlös person och fullt av människor som tittar på.
Och sen så försöker jag fundera på hur ska jag få upp honom liksom. Det är ju massa människor vid kanten, så jag tänkte att om jag kan få in honom till kanten så kanske jag kan liksom lyfta upp honom, och de kan lyfta från markplan och sådär.
Men det var lättare sagt än gjort. Det som på tv eller i ens tanke kan verka enkelt är i verkligheten ganska svårt.
Men det var klurigt, och det var mycket svårare än vad jag... Alltså, det är klart att alla människor blir lättare i vattnet. Alltså att tyngdkraften inte är lika stark. Eller dragningskraften så i vattnet, man blir lite lättare. Det blir alla människor. Men det var svårt att simma med en hand och dra honom med en hand utan att själv hamna under vattnet. Så det gjorde jag flera gånger. Liksom. Det kändes ju mer och mer liksom hopplöst.
Simon lyckas till slut få in mannen till kanten av ån där han själv bottnar. Stenarna är vassa och svåra att stå på. Och han känner att uppgiften känns överdådig och svår. För hur ska han få upp mannen till trottoaren? Men plötsligt hör han en manlig röst som ropar och undrar om Simon behöver hjälp där nere i vattnet. Och hjälp, det behövde han.
När han hoppar i, det var ju som, för mig var det som att ja, det var så tryggt någonstans. Alltså det känner jag, för det första känner jag mig inte ensam längre i vattnet. Jag känner mig inte lika uttittad av alla människor som stod där. Och jag tror säkert att människor tänker liksom att ja, men det är ju redan en person där i. Han jobbar ju på det här just nu. Då kanske man inte behöver hoppa i. Jag kanske inte fyller någon funktion och så. Men när han hoppade i, alltså det var så tryggt liksom någonstans för mig också. Jag kunde lugna ner mig lite. Kanske tänka lite mer logiskt så här, men vad är nästa steg? Och jag och han kunde kommunicera med varandra och liksom, vad ska vi göra? För det var inte så, det var inte glasklart bara för att han tillhoppade i exakt hur vi skulle gå tillväga. Men nu kunde vi i alla fall prata om det och någonstans tillsammans komma på en plan.
För Simon förändras läget helt och hållet och han får nytt bränsle till sin insats. Den som ingriper vid den här typen av akuta händelser får ofta ett stort stresspåslag. Och det påverkar kroppen på en rad olika sätt. Bland annat så ökar pulsen och ämnen frigörs som ökar vår koncentrationsförmåga. Tillståndet kan också ge ett visst tunnelseende, vilket gör att det kan vara svårt att överblicka situationen. Vilket var någonting som Simon upplevde. Och trots att de nu är två personer i vattnet är läget svårt. Stenarna i vattnet är vassa och kanterna längs ån är för höga för att kunna lyfta upp en annan person. Plötsligt hör de en röst från trottoaren. Någon ropar att de ska ta mannen till bron som leder över Fyrisån. Där finns trappor upp från vattnet.
Det som vi gjorde sen var ju att vi kunde gå längs med de här stenarna, hålla honom i varsin arm. Någon slängde i en livboj, vill jag minnas, som vi la liksom bakom hans nacke, så den inte, vi behövde inte hålla upp honom på samma sätt, utan vi kunde mera dra honom när han flöt med på livbojen. Liksom. Då kunde vi dra honom bort till de här trapporna till slut. Och väl där så stod ambulanspersonalen och väntade på oss. Liksom. Så de stod ju där jätteredo. Ingen av oss hade ju ens tänkt den tanken att vi hade kunnat ta oss till de här trapporna förrän det var någon som ropade där borta. Liksom. Så lite lamslagna var vi nog. Liksom. Och man tänkte först och främst att man skulle försöka lyfta upp honom till markplan. Men det fanns ju de här trapporna man kunde ta sig till, bara att de var en bit bort. Och det är väl lite ett sånt exempel liksom, på att man är lite stressad och att det är liksom en så surrealistisk händelse, att man inte tänker lika logiskt som kanske. Det här hade varit jätterimligt kanske att ta honom dit på direkten.
Simon och livrädda kompisen har nu snabbt tagit sig till trappan där ambulanspersonalen möter upp.
Trappan har som, man kan gå ner, det är där som det är som ett plant där. Liksom man kommer ner till en liten, vad ska man säga, som en liten platå. Där det då fanns liksom plats då för en liten sån brits som man kunde vara. Så de mötte oss där, ambulanspersonalen mötte oss. Och de liksom tog ju, så att vi liksom fick dit honom och sen så mötte oss de oss där, hjälpte oss, för då var det liksom, då var den här platån, den var ju liksom i vattenhöjd, så det var ju väldigt lätt då att liksom bara tillsammans med ambulanspersonalen liksom få över honom på den här, och sen fick de lyfta honom och ta upp honom liksom. Så han försvann ju jättesnabbt i ambulans.
Vet du hur det gick för den här mannen efteråt?
Jag vet att när jag kom in i ambulansen så kom en av ambulansförarna fram till mig och så sa han att ja, det sista jag hörde innan de åkte iväg med ambulansen var att de fick liv i honom. Så det var ju fantastiskt. Det hade jag nog aldrig trott. Faktiskt. Så att efter det vet jag inte. Jag vet inte vad som hände på sjukhuset. Jag vet inte. Men just att de fick liv i honom, det var det sista jag hörde om honom då. Så det var ju fantastiskt liksom.
Även Simon och livrädda kompisen blir omhändertagna av ambulanspersonalen. Simon får en värmefilt och de plåstrar om hans fötter som har fått en hel del skrapsår från de vassa stenarna. Det är dags för Simon att röra sig från platsen. Han är blöt från topp till tå och utomhus är det minusgrader. Och trots att det är nära så får han skjuts av ambulansen till Filmstaden där många kollegor har sett vad som hänt från fönstret.
Så vissa hade ju redan sett att det här hände. Och kom sen och mötte mig med filt och lite torra kläder och sådär. Och sen gick jag in och satte mig bara. Filmstaden var fortfarande stängd, så då kunde man sitta liksom i de öppna ytorna, dricka lite te, prata om vad som precis hade hänt och sådär.
Trots att förutsättningarna var svåra med både kallt och strömt vatten fruktade Simon aldrig för sitt eget liv. Ändå behövde han tid för att bearbeta sina erfarenheter i efterhand.
Min reaktion var nog mer att oj liksom, vad hände precis? Det var ju som jag sa, det var så mycket som skedde på automatik och så himla lite eftertanke liksom. Så att jag menar, egentligen från att jag gick ut från Filmstaden, från mitt möte, till att jag låg i Fyrisån, till att jag satt i en ambulans och till att jag sen satt med torra kläder och att allting var över. Alltså att ambulanserna var borta, människorna som hade kollat på var borta. Alltså det var, jag vet inte hur lång tid det kan ha varit, men det var ju inte så lång tid. Det hände så fruktansvärt mycket dock på den här tiden. Och någonstans där efteråt så började jag ju reflektera liksom. Och det var väl då kanske när ambulansen hade åkt bort och jag satt på Filmstaden, minns jag, och bara oj, liksom. Det kom ju i kappen liksom, allt eftersom. Så är det ju. De här första dagarna efteråt så hade jag ju såklart det här hur mycket som helst i huvudet. Alltså, och men jag tror att det är oundvikligt också att man någonstans tänker, gjorde jag rätt? Speciellt, jag kände ju att det var mycket detaljer som jag hade glömt bort. Så blir det mycket så här, hade någon annan kunnat göra det bättre? Blir det att man stoppar andra från att agera och man själv agerar? Alltså sådär. Kändes lite, men sen så kände jag väl också någonstans att, ja men, så kan man ju inte tänka. Liksom att ganska så snabbt kunde jag nog sparka ifrån de typerna av känslor liksom.
Livrädda kompisen visar sig senare vara pappa till en tjej som Simon gått i gymnasiet med. Och att träffas igen med livrädda kompisen blir ett viktigt stöd för Simon att kunna bearbeta vad som hänt och få alla pusselbitar på plats kring vad som faktiskt hände.
Ja, det tycker jag är fantastiskt. Alltså, han har varit jag har inte träffat han sen dess. Vi sågs på den fikan. Men en otrolig trygghet. Och även i efterhand, när vi såg då, han är några år äldre än mig såklart. Det var liksom, han fyllde i, berättade precis hur jag hade agerat, vad jag hade gjort innan han hoppade i. Alltså mycket sådana detaljer som jag själv hade glömt bort. Och liksom någonstans så bekräftade väl han att du gjorde det som du kunde göra. Liksom. Vilket var jätteskönt för mig att höra.
Simon fick också tillbaka sina saker som han tog av sig innan han hoppade ner i vattnet. Kvinnan som han frågade om det var en docka i vattnet hade tagit hand om dem. Och ett bestående minne är när hon söker upp honom efter det att han har kommit upp i vattnet.
Hon hade tagit rätt på mina grejer. Så hon kom fram till mig så, när jag kom ut från ambulansen så var hon kvar där och väntade då. Och så sa hon liksom att ja, men här är dina grejer. Och så sa hon, minns jag så väl, för hon sa, hon tackade liksom att jag hoppade i. Och så sa hon, jag kände mig inte manad att hoppa i, minns jag. Men tack liksom. Jag tänker så här att det var säkert jättemånga som stod där som ringde ambulans. Jag kan tänka mig att hur många som helst ringde till 112. Men det är ju superviktigt. Det måste ju också göras. Det gjorde ju inte jag till exempel. Jag hoppade ju bara i. Men det var ju superviktigt att de stod där och mötte oss när vi väl kom upp. Så att, och jag kan tänka mig att den kvinnan, hon hade säkert ringt redan. Och så. Jag tror verkligen hon, alltså jag kände nog aldrig så här att varför hoppar inte du i? Eller varför hoppar ingen annan? Alltså så. Det kanske man inte kan begära av alla liksom. Men någonting såklart kan man göra.
Hur vi reagerar i olika krissituationer beror på många saker. Men generellt kan vi träna oss i att bli bättre på att ingripa. Vi kan precis som en idrottsatlet förbereda oss mentalt för hur vi ska göra. Men vi kan också träna oss fysiskt, till exempel genom att gå en kurs i hjärt- och lungräddning. Händelsen med mannen i ån inträffar knappt ett år efter att Simons mamma gick bort. En händelse där Simon tog ett stort ansvar.
Jag menar, när min mamma dog så blev jag väckt av min pappa som liksom kom inskrikandes på mitt rum. Så. Han hade ju vaknat och sett henne upp liksom, och förstod att någonting är väldigt, väldigt fel. Det såg man på direkten. Så. Men han hade inte ringt ambulansen till exempel, utan han ropade på mig först. Det var hans första instinkt. Jag kom springandes liksom, tillsammans med honom. Så ringde jag 112 på direkten liksom. Så jag tror att även där kanske jag agerade ganska snabbt. Och lite liknande som sen när jag såg den här mannen i ån. Att liksom jag agerade nog ganska snabbt vid båda tillfällena. Så det kan säkert ha påverkat. Alltså, jag vet inte om man kan få liksom lite träning så i krissituationer som jag kanske hade fått av det som hänt tidigare i mitt liv. Liksom. Att man har sett saker förut. Och att man vet att man måste agera. Det är svårt att säga. Jag tror så här i efterhand när jag tänker på den situationen med mamma, så tänker jag att jag förstod nog någonstans, alltså sekunden jag såg henne, att hon är ju död liksom. Men det är klart att när man är mitt i det och man ser det, så det är ju inte så att man bara accepterar det, utan ett sånt återupplivningsförsök, det gör man ju liksom. Och jag kan minnas att jag någonstans kände att om jag gör rätt nu så kanske hon överlever. Och samma kände jag med han i Fyrisån, liksom, att om jag gör på rätt sätt nu så kanske han kan överleva. Det minns jag att jag tänkte mycket på i efterhand, efter det som hände med mannen i Fyrisån. Att inom loppet av ett års tid så hade jag försökt återuppliva två personer. Alltså det är ju, eller försökt rädda två personer från att dö. Liksom, och det är inte normalt. Om man känner att man är i en situation där nu är någonting som är fel. Antingen, men civilkurage kan väl vara 100 olika situationer egentligen. Det kan ju vara allt från det som hände här i Fyrisån och till att små vardagliga situationer. Om man känner att man bör gripa in av någon anledning, så tror jag man ska göra det. Sen om det liksom handlar om bara att göra en liten sak som att ringa till 112, eller om det handlar i det här fallet om att hoppa ner i en å, gör något liksom. Stå inte och bara känna att du bör göra någonting. För jag tror att det kommer nog komma tillbaka till en om man känner att jag borde gjort någonting, men jag gjorde inte det. Det blir fel.
Att vi hjälps åt är helt nödvändigt. Vi är alla högst delaktiga i att skapa det samhälle som vi vill se. Och Simons berättelse visar att vi alla kan bidra på olika sätt. Simon kastar sig i vattnet och någon ringer 112. En livräddningsboj kastas i och en man bryter sig loss från mängden åskådare och hoppar i. Det är bättre att göra någonting litet än att inte göra någonting alls. Jag skulle vilja rikta ett tack till Simon som delade med sig av sina erfarenheter. Och jag hoppas att du som lyssnar har lärt dig någonting och fått lite inspiration. Jag heter Jenny Burman och om du vill följa den här podden i sociala medier så söker du på Civilkuragebyrån på Facebook och Instagram. Jag hoppas att du lyssnar snart igen. Hej så länge! In water,